Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där relationsexperten Mikael Larsen berättar om hur man vet om man har träffat en psykopat. Där finns också avsnittet där Susanna berättar om en chef som hon hade som var psykopat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay. Och innan det här avsnittet börjar så vill jag varna för känsligt innehåll.
Och jag kände mig verkligen som en sexslav. Och det gav ju mig otroligt mycket ångest. Och problemet var ju att för att lindra den ångesten så behövde jag ju åka dit igen. Men det vart ju bara värre för varje gång.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emelie Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Lina. Välkommen hit, Lina.
Tack.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag heter Lina. Jag jobbar i en klädbutik.
Och hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
Jag har ju lyssnat på den här podden sedan den började. Och jag har känt igen mig i mycket. Sen ville jag gärna få dela med mig av min historia för att förhoppningsvis kunna hjälpa någon annan.
Och vad är det din historia som du ska berätta om kommer handla om?
Min historia handlar om en relation som jag var i för ett par år sedan där jag blev en sexslav, blev utsatt för grova våldtäkter och förnedringar.
Om vi börjar med att prata lite om din uppväxt och så, hur såg din relation ut med din familj och din pappa? För det här var ju någonting du önskade att få prata om lite innan vi går in på just den här kärnhistorien.
Ja, jag hade ju en väldigt orolig uppväxt. Mina föräldrar skilde sig när jag var väldigt liten och det blev en väldigt bråkig skilsmässa. Jag hade en styrpappa som var alkoholist. Han var inte speciellt snäll med mig utan jag blev ju hans mobboffer när han var full. Det var mycket kontrollerat när jag fick äta, hur mycket jag fick äta och när jag skulle träna och sådär. Så att jag höll mig borta väldigt mycket. Var nästan aldrig hemma. Sen jag och min pappa, vi hade ju en väldigt fin relation när jag var liten. Sen träffade han en ny kvinna och det blev väldigt kontrollerat där hemma. De skapade ett regelhäfte åt mig som jag skulle lära mig utan till. Och sen, och det här fick ju mig att känna att jag inte var speciellt välkommen hem till dem. Sen jag var runt 11 år så hörde han av sig och sa att jag inte längre var välkommen tillbaka. Och att han inte är min pappa längre. Det gjorde ju väldigt ont. Pappa var ju min förebild. Jag var ju väldigt fäst vid honom så. Så att det här, det blev ju som ett tomrum inom mig. I och med att han försvann så kände jag att jag behövde ersätta honom på något sätt. Så att jag sökte ju efter någon typ av fadersgestalt. Så att när jag var runt, jag tror jag var runt 11 år, så, eller 12 var jag då kanske, så träffade jag en första man som visade sig vara pedofil. Han utnyttjade mig sexuellt och misshandlade mig. Och den här mannen hängde jag med ett par år.
Hur gammal var han?
Han var över 20.
Mm, och du var bara 12 år här?
Ja, precis.
Kom du i kontakt med Alltså, för det är en helt fruktansvärd upplevelse att bli våldtagen och bli utnyttjad på det sättet. Och du är också bara 12 år här. Förstod du vad det var som hände?
Nej, för det första så hade inte jag riktigt koll på vad en pedofil var i den åldern. Och jag minns att jag inte hade koll på vad sex var heller för den delen. Så att jag förstod väl inte till en början riktigt vad det var som hände. Men jag litade ju på honom och jag var ju kär i honom. Så att ja, det blev så.
Vad hände där? Pratade du om det här med någon?
Jo, men jag berättade för kompisar och jag minns att jag berättade för mamma också. Ganska direkt efter att det hade hänt. Men det hände ju inte så mycket mer än att hon bad han att sluta höra av sig till mig. Men det dröjde ju ändå ganska lång tid innan vi kunde bryta helt. För att jag var ju så pass fäst vid honom och han hade ju tagit min pappas plats på något vis. I och med att han var så mycket äldre än mig. Så att jag var ju inte redo att släppa taget där.
Kommer du i kontakt med, för du sa det tidigare att ditt mönster var på något sätt att dras till betydligt äldre män. Kom du senare i kontakt med män med ytterligare större åldersskillnad?
Jag var ju mycket med män som var 30 plus under min tonårstid. Och det var väl någonstans där det låg. Och sen så när jag kom upp i 20-årsåldern så var det väl 35 och 40 plus någonstans där.
Hur träffade du den här mannen som du kommer att berätta om idag? För det är flera män, men vi börjar med den första.
Vi träffades på Tinder. Jag sökte efter en respartner. Jag såg ju hans bild, men var lite tveksam till en början. För dels så hade han bara en bild på sig. Och jag ville ju gärna få se fler bilder, för att se lite noggrannare hur han ser ut. Så. Men sen så, han var ju betydligt äldre än mig. Och det lockade ju, så då likade jag honom tillbaka. Och vi började prata. Och han verkade intresserad av att resa. Och verkade väldigt charmig också. Skojade mycket med mig och sådär. Så att det gick ganska snabbt, så bytte vi nummer med varann. Vi sågs på en första dejt. Och jag kommer ihåg att jag följde väldigt snabbt för honom. Vi levde ju väldigt olika liv. Han hade ju väldigt väl ställt. Han var ju väldigt driven. Han drev flera företag. Otroligt charmig. Och han fick ju mig att öppna upp mig för honom väldigt snabbt. Väldigt duktig på att prata var han. Det visade sig att han inte alls var intresserad av att resa med mig. Utan det var ju bara något han sa. Men vi fortsatte ju träffas. Jag följde ju väldigt snabbt för han. Jag blev väldigt kär i honom. Och det kändes ju lite som att jag blev beroende av honom. För att innan jag träffade honom så hade jag ett väldigt turbulent liv. Jag hade precis kommit ur en destruktiv relation. Jag hade ett självskadebeteende som gjorde att jag drogs till farliga människor för att skada mig genom dem. Och jag hade väldigt mycket ångest. Och på något sätt så lindrade det ångesten att träffa honom. Så att jag fortsatte åka dit.
Hur gammal är du ungefär när du träffar den här mannen?
Jag var tidiga 20-årsålder.
Och han är runt 35?
Precis. Mm. I början så var det mycket att vi satt ute på hans balkong. Vi drack drinkar, vi pratade hela nätter. Det var väldigt mysigt och det var bara han och jag till en början. Det kändes väldigt speciellt. För att jag hade inte känt att någon hade brytt sig om mig på det sättet innan. För han verkade så intresserad av mig och mitt liv.
Var det någonting du kände var lite konstigt i det? Hade du några som helst tvivel kring honom?
Ja, alltså dels efter första dejten så sa han till mig där när jag skulle gå hem att han önskade att han kunde kidnappa mig. Och då i den stunden så tyckte jag att det kändes lite gulligt av honom. Jag tog det som en komplimang. Men nu efterhand så förstår jag att det kanske man inte säger till en person man träffar för första gången. Sen så kunde ju han försvinna helt plötsligt och var borta flera veckor. Och jag hör inte ett ord från honom. Och sen så kunde han dyka upp igen från ingenstans och komma med konstiga bortförklaringar om att han hade glömt telefonen på jobbet under veckas tid eller att han hade rest utomlands eller vad som helst. Och det här köpte ju jag. Jag var ju snarare glad över att han hade hört av sig igen. Så då struntade jag i varför han inte hade hört av sig. Det var ju alltid på hans villkor när vi skulle ses. Så att jag fick ju styra om mitt liv. Jag kunde inte göra upp några planer eller bestämma någonting med kompisar. Utan jag var ju alltid redo utifall att han skulle höra av sig. För då behövde jag åka på en gång.
Han säger att han ville kidnappa dig och du tar det lite så här på skoj, lite charmigt som du beskrev det ungefär.
Ja.
Men det kommer ju en större vändpunkt. Det händer ju en hel del saker med den här mannen. Kan du berätta om det första övergreppet? Ja, och rent allmänt, vad är det för händelse som sker här med honom? Mm. För det är väldigt brutalt.
Ja, första gången som det här händer är... han berättar för mig att en kompis ska komma över och hjälpa honom med någon datagrej. Så jag ska ju då bli upplockad av den här kompisen. Och det var ju väldigt stelt. Vi sa ju inte ett ord till varandra i bilen. Sen när vi kommer dit så... ja, vi dricker drinkar, de röker på. Och sen så börjar ju Robin då, som jag dejtade. Han började pussa på mig. Och hans kompis hänger på. Och börjar också ta på mig och pussa på mig och sådär. Och jag reagerade väldigt starkt på det. Jag tyckte det kändes jättekonstigt och väldigt fel. Det var så uppenbart att de hade pratat ihop sig bakom min rygg. Det var som en självklarhet att han skulle vara med. Nästa minnesbild jag har är att vi ligger i sängen och Robin är under mig och håller fast mig kring höfterna. Och hans kompis är bakom mig och att båda två penetrerar mig i slidan samtidigt. Och det gjorde ju fruktansvärt ont. Så att jag minns att jag grät, jag sa nej. Jag försökte ta mig loss, men de höll ju fast mig där. Jag var ju fastklämd mellan de två männen. De brydde sig inte alls om att jag inte ville. Jag kände mig väldigt skamsen. Jag skämdes väldigt mycket. Jag kände att det var väldigt äckligt. För att den här mannen som var med, det är ju inte någon som jag skulle vilja vara intim med annars. Och sen just att de inte frågade mig om vad jag ville, utan att de hade planerat det bakom min rygg. Det känns väldigt hemskt att de gjorde så mot mig. Men på något sätt så förlät jag Robin då, för att jag har ju vant mig vid att bli illa behandlad av män under hela mitt liv. Så att det var inget konstigt för mig att det här skulle hända på något sätt.
Det här var ju det första övergreppet och det sker... i den här Robins bostad, eller?
Mm, precis. Allt sker hemma hos honom.
Ja, så det är så att du kommer dit och sen är han där med sin kompis.
Den här gången så blev jag hämtad av hans kompis. Men andra gånger så är det att jag kommer dit och att de bara är där. Jag kommer ihåg den andra våldtäkten väldigt tydligt. För det var samma sak igen. Att jag blev upplockad av en kompis. Och han var väldigt trevlig att prata med. Vi klickade väldigt bra. Jag berättade om att jag har väldigt starka känslor för Robin då. Och när vi ställde oss i hissen så kom jag ihåg att han gav mig komplimang för mina ben. Och sen bad mig om en kyss. Vilket jag sa nej till såklart. Men där hajade jag till på en gång för att jag visste ju vad som hade hänt förut. Men vi åker upp och återigen vi sitter och dricker drinkar, vi sitter och pratar. Sen börjar han närma sig mig och ja, men försöker ta på mig. Så att jag hoppar ju undan och på något sätt försöker väl markera att jag vill inte att du tar på mig, utan jag sätter mig närmare Robin istället. Men då säger Robin att om vi går till sovrummet. Så det var ju samma sak igen, att de hade planerat det här bakom min rygg. Och de genomförde våldtäkt på mig. Både analt och vaginalt och oralt. Och det här fortsatte och blev värre och värre. Han tog dit fler kompisar. I värsta fall så var de upp till 5 män som var på mig samtidigt. Det här pågick ju ungefär 2 gånger i veckan i 10 månaders tid. De var väldigt brutala med mig. När de ville till exempel ha oralsex så var jag tvungen att ligga på rygg i sängen med huvudet hängandes nedanför sängkanten för att de skulle kunna penetrera mig ner i halsen och få mig att kräkas. För det var någonting de tände på. De använde aldrig skydd, inget glidmedel, ingenting, utan de körde sitt och struntade i hur jag mådde. Mellan gångerna, när han hade sina kompisar där och jag var där, när de kanske spelade tv-spel eller vad det kunde vara, så nonchalerade de mig. De ignorerade mig totalt. Det var ingen som pratade med mig eller såg mig förrän de blev upphetsade. Då ropade de på mig och sa åt mig att komma. Och då vet jag ett tillfälle där jag var tvungen att gå mellan de här männen. Jag tror det var 4 män den här gången. Och utföra oralsex på varje man, en och en åt gången. Och det fick ju mig verkligen känna mig både som en hora och deras sexslav. Det var väldigt förnedrande. Jag gjorde ju alltid som de sa, för att jag var ju rädd för att förlora Robin. Sen minns jag ett tillfälle där han hade en kvinna över och hade sex med henne inför mig. Och det här var en äldre kvinna. Hon kanske var runt 40 års ålder. Och när han var färdig med henne så sa han åt henne att utföra oralsex på mig. Och det var jag inte med på alls. Utan jag tyckte det var äckligt och obekvämt. Men hon gjorde ju som han sa. Sen har jag speciellt en natt väldigt starkt minne av. Det var han och en kompis som heter Peter. De två hade våldtagit mig. Och sen skulle han sova över med oss. Så att jag fick ju ligga mellan de två i sängen. Och vaknar av att Robin försöker ha analsex med mig. Vilket gjorde väldigt ont. Så att jag sa nej och rusade upp ur sängen. Vi gick ut på balkongen och satte mig och försökte lugna ner mig. Gick tillbaka och la mig och somnade om. Och sen vaknade jag återigen av att han försökte ha analsex med mig. Den här gången vaknade ju Peter också.
Vi ska förtydliga det också, att Robin är ju den första mannen som du träffar. Peter, precis, är hans kompis.
Precis. Peter vaknar och vill ha oralsex. Så att det slutar ju med att de våldtar mig ännu en gång den natten. Och jag kommer ihåg att jag hade fruktansvärt ont i kroppen när jag vaknade på morgonen. Och kände mig väldigt förstörd. Alltså väldigt utnyttjad. Jag kommer ihåg att Robin då, han tog in mig i badrummet en gång och sa åt mig att jag skulle kissa i hans hand. Och det här var inte jag med på. Jag sa att nej, jag vill inte kissa i din hand. Men han gav sig inte, utan han blev sur på mig. Och sa åt mig att du kissar i min hand nu. Vi går inte ut härifrån förrän du har gjort det. Så att jag kände mig tvungen. Han ville testa och se om det var någonting han tände på. Så att ja, jag fick ju göra det då. Jag tyckte det kändes väldigt fel. Och äckligt. Alltså jag vill inte hålla på med sånt där. Det kändes inte alls okej. Det var väldigt förnedrande. En annan förnedrande sak han gjorde mot mig var att slita sönder mina byxor. Och sen sa åt mig att åka hem kommunalt. Vilket jag fick göra, för att jag hade inte pengar till att köpa eller betala taxi. Eller så. Så att att som tur var så var det ju vinter, så att jag hade ju en lång jacka som jag kunde täcka. Men det kändes ju inte heller bra att behöva gå ut bland folk och inte ha några byxor på sig och åka hem så. Så ja, men jag blev utsatt för väldigt mycket. Så det är ju svårt att sätta ord på allt jag var med om.
Och du sa att det var två, förutom alla de här hemska sakerna, så var det ju två gruppvåldtäkter i veckan under 10 månaders tid.
Ja, på ett ungefär.
Alltså det handlar om runt 8 stycken i månaden. Det är runt minst 80 på 10 månader. 80 gruppvåldtäkter. Vad gjorde det här med dig som människa? Du var ju väldigt ung också.
Ja, precis. Min självkänsla gick ju till botten. Verkligen. Jag kände mig inte värd någonting. Jag kände mig äcklig. Och jag kände mig verkligen som en sexslav. Och det gav ju mig otroligt mycket ångest. Och problemet var ju att för att lindra den ångesten så behövde jag ju åka dit igen. Men det vart ju bara värre för varje gång.
När du säger åka dit igen för att lindra ångesten, på vilket sätt kände du att du lindrar ångesten genom att åka tillbaka?
Genom att de skadar mig så lindras ångesten för den stunden, för då tänker jag mer på smärtan jag går igenom istället för att känna ångesten. Men direkt efter när det var över så var det ju 1000 gånger värre istället. Så att jag blev ju beroende av att åka dit och bli illa behandlad för att hantera ångesten liksom.
Mm. Vad hände med Robin, den här första mannen? Hur länge håller ni ihop?
Det var ju de här 10 månaderna som vi var med varandra.
Hur avslutas den relationen?
Det avslutades väldigt abrupt. Jag kommer ihåg sista gången vi sågs. Så när jag skulle åka hem där på morgonen så gav han mig en kyss i hissen. Och sa tack för allt. Och jag förstod inte vad han menade då. De skrattade bort och ja, tack själv. Sen åkte jag hem. Sen försökte jag ringa och smsa men fick inget svar. Sen tog det några dagar så fick jag ett sms från honom. Där han säger att han ska åka iväg och gifta sig med en annan kvinna. Och att han och jag aldrig mer kommer ses. Så att jag kommer ihåg att jag fick ju panik. Och bara skrek rätt ut. Försökte ringa honom och smsa honom. Men han svarade inte mig utan han blockade mig. Och det känns så hemskt att han visste om att det var sista gången vi såg, så att han låtsades som ingenting och inte ens kunde ge mig något typ av avslut.
Jag tänkte också gå tillbaka lite där innan ni har den här relationen. Växlade han lite mellan värme och kyla, för det var någonting du beskrev i telefonen innan?
Precis. Men han var ju mycket att han kunde berätta för mig att jag var den perfekta kvinnan för honom. Att jag var den han ville ha. Men att sen så kunde han säga till mig att han hade valt mig för att han direkt såg att jag var ett lätt offer. Han planerade sin framtid tillsammans med mig. Han sa att vi skulle gifta oss, vi skulle skaffa barn. Jag skulle få anställning på hans företag. Men sen kunde han ju sitta och tindra med andra tjejer framför mig. Och brydde sig inte alls om att jag blev sårad. Jag kommer ihåg en gång när han bad mig åka hem till honom. Han var ju inte hemma när jag kom dit. Så att jag ringer honom och frågar vart han är någonstans. Och han säger att han har fastnat på jobbet. Att han kommer snart. Och timmarna går. Och jag ringer igen och han dyker inte upp. Så jag tror jag satt där ungefär 4 timmar innan han faktiskt kom. Och då visade sig att han hade varit på jobbet. Han hade träffat en kompis och stuckit iväg och käkat med den här kompisen då. Trots att han visste om att jag satt utanför hans hem och väntade på honom. Så att, sen när han kom så låtsades han som ingenting. Och, ja, nej, men han var väldigt nonchalant på det sättet. Sen vet jag att när jag pratade med honom, alltså verkligen tog ett allvarligt samtal med honom och sa att jag vill inte ha sex med dina vänner. Att det är dig jag har känslor för och det är dig jag vill vara med, inte dina vänner. Så sa han att han njuter ju av det. Och att det är ju för hans skull. Att han vill ju se mig ha sex med hans vänner. Så att han brydde sig ju inte kring hur jag kände det. Utan det var ju bara hans behov som skulle tillgodoses. Sen har jag ju som sagt blivit manipulerad och illa behandlad av män i hela mitt liv. Så att, jag accepterade ju det här.
Förstod du hur illa det här var när du var i det?
Nej. Nej, alltså då var jag bara helt inne i att jag ville vara med honom. Och jag levde ju lite efter det han sa, att det skulle bli han och jag. Men inte just nu, för det var så mycket då. Så det var ju det jag, ja, men såg fram emot, att någon gång så kommer det bli han och jag.
Men han försvann där en dag och bara ska gå och gifta sig med en helt annan kvinna. Och hux flux är han borta. Mm. Vad hände med dig då?
Ja, alltså jag gick ju sönder. Bokstavligt talat ska jag säga att mitt hjärta krossades, verkligen. Nu satt jag där med den här ångesten och kunde inte hantera den. Och för att lindra det så behövde jag fortsätta träffa hans kompis Peter. För att genom Peter så kände jag någon typ av närhet till Robin. Och samtidigt så hoppades jag på att Peter skulle se till så att vi skulle få kontakt igen. För han hade gjort så förut när han har försvunnit. Så att jag fortsatte ju träffa honom. Jag har ju träffat Peter själv förut. Det är ju Peter som önskat det då. Jag vet att han har skickat bilder på oss då till Robin. Och han har ju svarat att vad mysigt ni har det. När vi kanske sitter i soffan eller vad som helst. Och Robin har ju ingenting alls emot det. Utan han var helt okej med att Peter träffade mig själv.
Och den här Peter, hur skulle du beskriva honom som person?
Ja, han var ju verkligen som två helt olika personer. Dels så var han väldigt trevlig. Väldigt rolig. Jag hade verkligen kul med honom. Han verkade bry sig om mig. Han ringde mig ofta och frågade hur jag mådde. Och gav mig råd om han kunde. Men sen när han blev upphetsad så blev ju han som en helt annan person. Han blev väldigt våldsam och aggressiv. Så att jag kommer ihåg när vi till exempel åkte bil ihop och vi satt och pratade. Det var ett normalt samtal. Och sen så tittar han på mig och jag ser så arg ut. Och säger åt mig att jag ska utföra oralsex på honom i bilen då, medan han kör. Och det vill ju inte jag göra. Jag tänker att folk kan se. Och sa nej till honom. Men han blev ju jättearg och knäppte upp sina byxor och tryckte ner mitt huvud. Så jag hade ju ingenting att säga till om där. Sen så, han var ju väldigt mycket för analsex. Och han visste ju om att det var ju någonting som jag inte ville ha. För att, ja men det gjorde ju fruktansvärt ont. Och han visste att jag tyckte det gjorde ont. För jag skrek ju oftast när han skulle ha det med mig. Sen var det mycket att han kallade mig för hans lilla hora. Hans lilla 20-åring. Han tände på att jag var mycket yngre än honom. Han var ju väldigt sadistisk på det sättet att när han till exempel ville ha oralsex så höll ju han mig ofta för näsan så att inte jag skulle kunna andas. Han förbjöd mig att svälja mitt saliv, utan allt skulle spottas ut på honom. Och om jag råkade svälja av ren reflex så gav han mig örfilar. Och han eftersträvade ju efter att jag skulle kräkas på honom. Jag kommer ihåg ett tillfälle så var han hem till mig. Och jag var tvungen att utföra oralsex på honom. Och kräktes 3 gånger under den gången. Och där tände ju honom så mycket så att han våldtog ju mig direkt efteråt också. Och sen så kunde jag ju efteråt säga att jag var en duktig flicka. Och blev som ombytt igen. Och blev så snäll och kramgod. Och verkade bry sig om mig igen. Sen var han ju mycket för att ha strypgrepp på mig. Och det var ju också otroligt läskigt. För att jag visste inte när han skulle släppa taget. För det var ju ofta att han höll så pass länge att jag skulle få panik. För att jag inte kunde andas. Så att, ja, det var ju någonting han höll på med. Som var otroligt jobbigt. Och även han tog ju med mig till hans kompisar för att utföra gruppsex på mig. Jag minns ett tillfälle där det var en äldre gubbe med. Och jag sa att jag vägrar. Jag tänker inte ha sex med honom. Och den här gången så lyssnade han ju faktiskt på mig. Så jag slapp ju det. Men hans andra kompisar kommer ju inte undan ifrån det. Så det var, ja, men det var en väldigt jobbig tid. För att dels var jag ju rädd för honom. Samtidigt som jag på något sätt tyckte om honom. När han inte var upphetsad.
Hur länge fortgår den kontakten med den här Peter?
Upp till ett halvår kanske. Innan det avslutas där.
Och vad känner du och tänker? Både liksom där och då kring allt som händer. Hur ser ditt liv ut för övrigt? Men även också nu när du berättar om den här tiden i efterhand.
Då så var det ju mycket, alltså till en början så var det ju mycket panik. Det var hemskt att genomlida till en början. Men sen när jag var inne i det, eller när det hade gått en tid, så vande jag mig vid det. Jag lärde mig att jag kommer utsättas för våldtäkter. Jag lärde mig att hantera det på något sätt. Så att jag, dels så drack jag mycket alkohol för att orka ta mig igenom det. Men sen så lärde jag mig att på något sätt sjunka in i mig själv och inte vara närvarande. Så jag vet att till exempel när de hade sex med mig så fick ju de bokstavligen flytta runt på mig. För att jag var så pass borta att jag kunde inte ta instruktioner från dem. Jag var ju väldigt mycket så att när jag märkte att det var på gång så försökte jag alltid smita undan. Jag gick och gömde mig och låtsades få samtal på telefonen för att liksom verka upptagen. Men det hjälpte ju inte utan de kom ju och hämtade mig. Och då, men då var det ju mycket att jag kände att det så skämdes jag mycket. Och jag, men jag kände verkligen skam och jag kände mig äcklig. Medan jag idag känner snarare att jag är väldigt stark som har tagit mig igenom det. Jag kan fortfarande känna att det är jobbigt att prata om. Det är inte någonting jag skyltar med att jag har gått igenom det här. Men jag är ändå stolt över mig själv, över att jag tog mig igenom det.
Du pratade lite tidigare här om självskadebeteende. Kan du försöka sätta ord och förklara lite mer om att ha ett självskadebeteende? I den här formen så blev det att du var självskadebeteende genom att utsättas för de här sexuella övergreppen. Kan du beskriva lite mer om ditt självskadebeteende kring det här och varför det här lindrade ångesten?
I det här fallet så var det ju att bli skadad av andra. För dels så kände jag mycket smärta när de våldtog mig. Och i och med att jag kände så stark smärta så lindrar ju det ångesten. För då jag liksom kopplar om från att känna av ångesten till att istället känna av smärtan. Och det här är ju någonting jag har haft alltså under hela min tonårstid. Att jag har ju haft det här självskadebeteendet. Att jag sökt mig till farliga situationer för att utsätta mig själv för fara och risker och på något sätt försöka lindra ångesten genom det sättet. Att jag vet inte hur jag ska förklara det. För under tiden som det här pågick så gick jag hos en psykolog. Och där berättade jag allting, men att jag skämtade ju bort mycket och fick det låta som att det inte var så farligt. Men hon såg ju igenom mig och hon försökte ju förklara för mig att Robin då inte har några känslor för mig. Och att han är en direkt fara för mig. Och att jag blir våldtagen. Även fast jag inte ville erkänna det då. Sen så sa hon till mig att jag måste ta mig ur det här nu för att de kommer ha ihjäl mig om jag låter det fortsätta. Problemet här var ju att istället för att avskräcka mig så triggade det mig. För att jag mådde så pass dåligt i den stunden att jag ville ju inte leva längre. Och då såg jag det som min chans att om jag fortsätter åka dit så kanske de har ihjäl mig. Och det var väl lite det jag hoppades på. Sen efter att Peter försvann ur mitt liv så gick jag till en läkare. Jag var i väldigt djup depression. Det var efter att jag liksom hade insett vad det var jag hade blivit utsatt för. Så det vart ju som en stor kris för mig. Så att då berättade jag allt för läkaren. Och han ville ju anmäla. Men jag vägrade. För att jag hade fortfarande någon typ av förhoppning om att Robin skulle komma tillbaka till mig. Och jag tänkte att görs en anmälan så kommer ju det aldrig hända. Så att han lät det vara. Men jag kommer ihåg att han tittade på mig och sa till mig att om det är ett under att du lever idag. Så det var även där att men de försöker varna mig och de försöker få mig att förstå, men att jag är inte mottaglig för det just då. Men till slut så görs en anmälan i alla fall. Det var i samband med att jag var inlagd på psyket efter att jag hade brutit ihop ganska ordentligt. Så då anmäler läkaren då, och jag kommer ihåg att polisen ville ju komma och prata med mig direkt. Men de fick ett nej. Jag var ju inte alls i skick att prata. Så att det dröjde ju väldigt lång tid innan det hände någonting med anmälan. Så jag tog kanske ett halvår innan jag fick komma på ett första polisförhör. Och det var väldigt tufft. För att i och med att, ja, men de ställde väldigt svåra frågor. De ville ju ha allt in i minsta detalj. Ja, men vad hade de på sig? Vad skedde under varje enskilda våldtäkt? Vad hade jag på mig? Vad hände innan? Vad hände efter? Och det här var ju omöjligt för mig att svara på. I och med att det hade hänt så pass ofta så kunde inte jag sortera upp alla våldtäkter var för sig. Så att jag blandade ihop allt. Så det var jättesvårt att svara på deras frågor på det sätt som de ville att jag skulle göra.
Hade de insikt i hur svårt det faktiskt är att särskilja på de här, ja, men kanske uppemot 80 våldtäkterna som hade begåtts?
Det kändes inte som att de förstod mig. Jag kommer ihåg att jag kände att de inte tror på mig. För att de ställde ju lite kontrollfrågor. Som att ena tillfället så frågade de om det var knappar eller gylf på Peters byxor. Och jag svarar gylf. Och nästa gång jag kommer dit så ställer de samma fråga igen och jag svarar knappar. För mig är det ju omöjligt att hålla koll på. Och då var det som att, ja, men jag liksom motsäger mig själv. Det jag säger stämmer inte. Det kändes som att de inte trodde på mig. Men samtidigt så uttryckte ju polisen att de misstänkte att jag blev utsatt för koppleri. Alltså att han sålde mig till hans vänner. Men tyvärr så lades ju anmälan ner på grund av brist på bevis. Och det skulle ju bara bli ord mot ord. På ett sätt så blev jag lättad, för att jag hade nog inte vågat ställa mig i rätten inför dem. Men samtidigt så blev jag ju besviken, för att jag kände ju verkligen att de borde straffas för det här. Och att det är inte okej att jag ska behöva gå igenom en sån sak och att det sen inte ens händer någonting med det. Efter att den här anmälan gjordes så kontaktade jag Peter och berättade att en anmälan hade gjorts, men att det inte var jag som gjorde den. Dels för att jag var ju rädd för hur de skulle reagera. Jag ville ju inte bli utsatt för någonting. Så jag berättade det här för honom. Så de ville ju träffa mig då. Så vi ses ute i en park och sätter oss för att prata. Och till en början så var det mycket att, ja, men vi är ju vänner och du var ju med på det här och vi hade ju jättebra. Vi har ju inte våldtagit dig. Och försökte få mig att, ja, men inte prata med polisen helt enkelt. Men när de märkte att jag ändå skulle hålla fast vid det här så, men då var det ju lite ändrade, eller de ändrade ju sig ganska snabbt där med att vi var vänner och så. Så då berättade ju Robin för mig att det här var ju deras livsstil. Att de har sex, och de har sex med andra tjejer också. Det var inte bara jag. Och att det fanns aldrig några kärlekskänslor från hans sida. Utan det här var bara något som de gjorde. Och det kändes ju otroligt hårt att höra. För att jag hade ju liksom levt efter att jag trodde att han hade känslor för mig. Och att det skulle bli han och jag. Och sen att få höra att om att det inte fanns några känslor. Men det gjorde fruktansvärt ont att höra. Men efteråt så, ja, vi sa ju hej då till varandra. Och sen har inte vi sett något mer.
Om du skulle beskriva de här männen. Flera män, det här i 35-årsåldern. Är det någonting man skulle kunna ana om dem? Alltså hur levde de? Vad är det här för typ av personer? Är något man kan tro om man ser dem så i första anblick?
Nej, alltså alla har ju väldigt väl vårat yttre. Det är högt uppsatta, men de har alltså väldigt bra jobb kan man säga. Väldigt välutbildade, mycket pengar, märkeskläder, dyra bilar, väldigt dyra bostäder. Så att, nej, till ett yttre så kan man ju inte alls tro att det här är våldtäktsmän. Sen är det ju, alltså de alla ihop var ju väldigt charmiga, de var väldigt duktiga på att prata och verkade ha väldigt många vänner och tajt relation med sin familj och så. Så på så sätt så verkar ju de normala.
Hur mår du här tiden efter? Du pratade lite om att du gick till läkaren, det sker en polisanmälan, men har du bearbetat det här på fler sätt och hur skulle du säga att du mår idag?
Ja, alltså jag har ju försökt prata med vänner, men det har ju inte varit lätt att sätta ord på vad det är jag har gått igenom. Utan det är ju samma sak där, att jag skämtade bort mycket och jag vet att under tiden som det här pågick så var det ju mycket att jag, om jag fick det låta som det inte var så allvarligt och att det var på skoj. Så de förstod ju inte allvaret. Men samtidigt så var, alltså jag behövde ju verkligen hjälp. Jag kunde inte ta mig ur situationen själv utan jag behövde ju bokstavligen någon som slet mig därifrån. Men idag så, jag mår ändå helt okej idag. Jag har fortfarande behov av att få prata om det. Jag har ju än idag inte alltså verkligen pratat om det ordentligt med någon egentligen. Så att det har tagit tid för mig att bearbeta det här. Bygga upp mig själv igen och få tillbaka självkänslan. Och
hur har det här påverkat dig i nya relationer med män?
Det har påverkat mig väldigt mycket. Det har varit svårt att till exempel dejta. För att går jag på dejt med en man så förväntar jag mig att vi ska ha sex på första dejten. Dels för att jag är rädd för att bli våldtagen. Och då tänker jag att hoppar jag i säng med den här mannen självmant så blir ju inte jag våldtagen. Men samtidigt så har jag en känsla av att om jag inte har sex med den här mannen så kommer inte han tycka att jag är någonting att ha. För det blir som en skev syn på att om att jag inte är värd något mer än sex. Så att, ja, det har varit väldigt problematiskt för mig att dejta. Sen är det ju att jag har ju ingen tillit till män idag. Och är en man snäll med mig så blir jag väldigt misstänksam. Och tänker att det kommer ju ändras sen när han blir senare i relationen. Om jag låter det fortsätta. Så jag släpper ju inte in män så lätt.
När du har gått i terapi och så och bearbetat det här, har du tagit upp just den här problematiken?
Nej. Alltså jag blev ju inskriven på psykiatrin. Där de pratade med mig och vi gick igenom vad som hade hänt så. Men fokuset låg inte på den här händelsen utan det var att ja, men de ville göra en utredning på mig, vilket de gjorde. Och jag fick diagnosen borderline. Och det var ju skönt att få den diagnosen för det gav ju mig en förklaring på varför jag har varit som jag har varit. Alltså varför jag har haft mitt självskadebeteende och återkommande depressioner och svackor i humöret. Men det var skönt att få veta att det inte var mitt fel utan det finns en naturlig förklaring till varför det är som det är. Så att, ja, nej, men jag har inte fått någon terapi på det sättet kring det som har skett utan det är något jag själv har fått hantera i tystnad. Kan man säga, för mig själv.
Är det någonting du vill hantera med någon?
Ja, jag tror att det skulle behövas. För att jag har ju inte kommit över det här än. Det är ju något jag tänker tillbaka på väldigt ofta. Nästan dagligen får jag minnesbilder kring det som har skett. Men att jag har ju lärt mig att hantera det på ett annat sätt idag. Det är inte lika jobbigt idag som det var för några år sedan.
Vad skulle du vilja ge för råd till någon som kanske är i den här situationen på väg att hamna i den eller har svårt att ta sig loss?
Jag skulle säga att våga be om hjälp och ta emot hjälpen. Och sen att oavsett vad någon säger eller gör mot dig så är du värdefull. Glöm inte bort det.
Mikael Larsen, du är relationsexpert och jag skulle vilja veta vad du säger om den här Linas berättelse.
Det första jag tänker och känner, och det kommer ni som har lyssnat på avsnittet, är psykopater i flock. Det är manliga psykopater i flock som är på, som jag ser på henne, och som också lever dubbelliv av, som Lina berättar, att de har så att säga på pappret så att säga framgångsrika i samhället, så bra att klä sig, bara ha flickvänner etc. Och så är de rovdjur, sexuella rovdjur vid sidan av, så att det här välpolerade ytan. Psykopater i flock.
Vilka varningsklockor ser du tidigt hos den här första mannen som Lina möter och inleder en relation?
Det här med att han vill kidnappa henne när han säger det. Det är för att testa hennes reaktion. För att se hur långt kan jag gå med henne? Hur kan jag utnyttja henne? Han samlar såklart på sig information. Han läser av hennes sårbarhet. Det är ju ingen ointelligent person. Jag får inte rent bildningsmässigt kanske. Eller socialt. Men emotionellt sett är han ju livsfarlig. Och han är någon slags fadersgestalt eftersom Linas pappa inte var en normal pappa. Så hon hoppades på att någonstans, om man inte, som vi tar den lilla flickan som inte har pappan där, som inte är en kärleksfull, trygg pappa, så finns det omedvetna psykologiska krafter inom när man växer upp som sen söker efter den fadershjälten. Och han lovar henne saker. Ska det ena och det andra och han ska ta hand om henne. Men det är ju för att göra henne svag så att han kan utnyttja henne.
Förutom de här fruktansvärda våldtäkterna och övergreppen som sker, både den här mannen ensam förgriper sig, men han gör det också i grupp tillsammans med sina vänner. Men han vill ju också till exempel att Lina ska kissa i hans hand. Han sliter sönder hennes byxor och tvingar henne att åka utan byxor kommunalt. Alltså det här beteendet, varför gör man så här? Vad är det här för någonting?
Som min goda vän Gustav som är präst hade sagt, att för att han är psykopat. Tänk om det är så enkelt, brukar Gustav säga, att det är därför de kan göra så här. Att de har det här felet i hjärnan. För ofta, och det här är ju normalt, att fråga sig hur kan någon göra så här? Hur kan en människa vara så ond och bete sig så här? Och som Gustav sa när han och jag satt och fika en gång. Tänk om det är så enkelt för att det är psykopati. Det låter väldigt krasst, men så är det. En normal människa beter sig inte så här mot en hjälplös kvinna.
Och den här mannens sadistiska vän också som Lina senare inleder en relation med. Och det tycker den här mannen är helt okej. Han säger, ja men det kan du göra. Alltså det finns ju inga känslor och empati här.
Nej, de ser henne som en piece of meat helt enkelt. En köttbit som de kan utnyttja sexuellt. De ser inte henne som en jag menar, tänk dig bara så här, tänk dig Emily, bara om de här männen. Nu vet jag inte vilken roll. Tänk dig en dag om de har egna döttrar. Hoppas att de lyssnar på det jag säger nu. Tänk om era döttrar kommer att behandlas så av män, så som du behandlar den här stackars kvinnan. Det här är typiskt psykopat. De sätter sig inte in i hur offret känner sig. De bara utnyttjar för sin egen lusts skull.
Lina berättar också att hon utsätts för totalt runt 80 våldtäkter. Hon pratar om 2 stycken varje vecka åtminstone.
Det är olidligt på många sätt för mig avsnitt att lyssna på.
Och det blir en utredning som läggs ner på grund av brist på bevis. Mm. Vad säger du om det?
Att det är ett övergrepp till. Från ett samhälle som ska tjäna och skydda sina medborgare.
Finns det något råd du skulle vilja ge till andra för att undvika att hamna i en... Det behöver inte ens vara en sån här fruktansvärd situation, men att skydda sig själv från såna här personer. Går det?
Inte till 100%, men iaktta, lyssna till vad människor säger samtidigt som du iakttar vad de gör i handling. Du vet, människor kan sitta med ena handen så här och hålla en blomma i den handen, en vacker ros. Och i andra handen kan de sitta med en kniv. Och så visar de dig i början bara den här rosen. Kniven kommer senare. Det är psykopater och narcissister är ofta, inte alltid, men ofta väldigt skickliga på att kamouflera sig själva i början. För de vill ju locka offret till sig innan de börjar agera ut sitt mörker. Så de visar ut en ljus, härlig, ibland kärleksfull inom situationstecken sida, tills de börjar förgripa sig.
Mm. Någonting annat du vill säga om det här avsnittet?
Jag har personligen väldigt svårt för att höra på den här typen av berättelser. Och
det är viktigt att det lyfts fram.
Det är superviktigt, för att det här programmet Älskade psykopat är så, podden är så oerhört viktig, för när människor kan känna igen sig, för alla de kvinnor, män, tjejer och killar som sitter själva på sin kammare, som inte vet om det ska vara så här, igenkänningen och att någon berättar att det här är fel, det här är sjukt, det här är ett patologiskt beteende som den utsätter dig för. Du ska inte utsättas för detta. Det kan rädda en människas liv. Och kan vi rädda? Jag vet att vi har räddat flera människor genom den här älskade psykopat. Så det jag vill passa på att säga till dig, Emily, tack för att du har tagit fram detta.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 1 i säsong 4 där Elina berättar om en sugar daddy som hon träffade som var läkare och som kunde bli hennes stöd. I nästa avsnitt så möter vi Tina som berättar om sin mamma som orsakade hennes barns död. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Älskade psykopat på Instagram. Podplay.